Vi människor har mer som förenar än skiljer oss åt. Men varje människa har sin egen berättelse. Välkommen till 1000 röster. En podcast producerad av Hela människan. Kyrkornas gemensamma sociala arbete.
Då sitter jag här med Marie-Louise som är 64 år och vi är hos Hela människan, Ria och Oasen i Boden. Och Marie-Louise, hon har en arbetspraktik här på Hela människan sedan augusti. Hej, hur är läget med dig?
Idag är det nog jättebra. Eller alla dagar är faktiskt ganska hyfsade.
Ja. Vad får du göra här hos Hela människan?
Jag gör precis allt som ska göras i köket. Jag har den biten. Jag har ju jobbat i kök förut också, så vi tyckte väl att det passar nästan bäst för mig. Men jag har ju mycket kontakt med. Jag serverar, jag hjälper kocken fixa sallad, potatis och annat tillbehör till hans huvudrätt.
Du sa någonting till mig när vi gick ner för trappan här. Kommer du ihåg vad du sa? Att det här, du gillade den här arbetsplatsen.
Den här är toppen. Jag älskade att jobba med. Jag har jobbat 30 år inom äldrevården. Och ändå alltid tyckt om mina gamlingar. Men det här är livets efterrätt innan man går i pension. Det här är så underbart att träffa de här människorna som i princip har varit i samma situation som jag själv har varit under en lång period. Fast jag nu har tagit mig ur mitt missbruk.
Vill du berätta lite om vad du var inne i då? För du var, du drack lite för mycket under 20-årstiden.
Ja, ganska år 2000, ganska precis då. Eller druckit har jag väl egentligen. Jag tror att jag gillade alkohol redan första gången jag provade. Jag har väl alltid haft en lite högre konsumtion än mina egna vänner. Men det började gå riktigt ut för år 2000 ungefär. Då drack jag så pass mycket så att jag förlorade både arbete, barn och mina älskade syskon som har ändå stöttat mig under. De fanns kvar, men vi fick ju en knepig relation till varandra. Och det var ju jag själv som valde bort deras sällskap på grund av att få vara i fred med mitt eget drickande. Jag ville inte ha störande moment omkring mig.
Men kom det smygande eller var det bara...
Nej, jag tror att jag misstänker nu efter ganska lång nykterhet nu att jag var nog alkoholist redan från första dagen. Jag har alltid druckit för mycket. Det har aldrig funnits några gränser.
Var det något du fick med dig från hemmet?
Min far var ju alkoholist då. Men jag har ju ändå den här känslan. Jag vet ju att det kan vara genetiskt. Men jag har ju den här känslan att som vuxen är det ju jag som gör ett val. Och jag gjorde ju det valet att inta för mycket under lång tid. Vilket resulterar sig mycket, mycket dåligheter för mig. Förlorad bostad, förlorad kontakt med barn och tappat körkort och jobb.
Jobbigt. När började du dricka för mycket? När det var ett problem för dig?
År 2000.
År 2000, ja.
Ganska precis 21 år sedan.
Ja, så ett år sedan så var du fri då?
Nej, jag har varit... Och jag har varit fri från alkoholen i 4 år.
I 4 år, ja.
Jo.
Och sen berättade du någonting om att du började gå här på Hela människan. Som...
Jag tog det beslutet tillsammans med socialtjänsten. De ville fundera på att erbjuda mig en behandling. Och jag har varit tidigare iväg på behandlingar som inte alls har varit bra. Jag har druckit direkt efteråt igen och sen har kommit på att ska vi prova att göra det här på hemmaplan. Vilket resulterar sig i tät kontakt med öppenvården 3 gånger i veckan. En jättefin kontaktperson som kom hem till mig 1 gång i veckan. Och det här enorma stödet ifrån. Själv valde jag att börja gå till Ria varje morgon. 8:00 och fika. Och det misstänker jag var räddningen för mig. Komma bort lite grann från ensamhet och isolering. Och inte känna den här utanför. Att man kände gemenskap med de andra också.
Vad är det som skiljer att komma till ett sånt här öppen café jämfört med ett vanligt café? Liksom? För någon som aldrig har besökt.
Här ser vi ju varandra. Det finns alltid tid för ett vänligt ord åt varandra. Alltid finns det att man kan sitta ner en stund. Och det är inte bara det här ytliga om värdet. Vi törs fråga varandra, hur har du dig idag? Du ser lite ledsen ut, är det något särskilt då? Det är en mycket varmare gemenskap om du jämför med ett vanligt café. Här är det ju, vi ser ju människan på ett annat sätt. Gå in på ett vanligt café, där är du ju helt anonym. Men Ria är ju också till för de som har svårt att kanske söka vanliga kontakter. Kontakter med andra. Men jag tror ju ändå, även, man behöver inte vara missbrukare eller har några andra problem, psykisk ohälsa eller någonting. Jag tror ändå inte att man skapar så många nya kontakter på ett vanligt café.
Nej,
det gör man inte. Jag tror att det är väldigt anonym.
Ja, jag håller med.
Ja.
Det är fantastiskt.
Så det här tror jag, och under den här perioden jag har varit här, jag har ju träffat varenda en utav de som går här nu. Men det är ingen skillnad, även om jag står bak i disken. Vi är lika dana ändå, vi har samma behov ändå. Och vi finns till för varann ändå, även om jag kanske har gått åt ett håll. Många är kvar i sitt missbruk och många har många andra problem. Vi vet ju att det här med psykisk ohälsa, det stegrar ju sig bara i samhället. Och det är ju...
Är det någonting man kan se när man går i Boden centrum och så, att det är många som mår dåligt?
Jag tycker ju det. Men då kan det ju vara så här, jag pratade just med min andra kollega här uppe om det, att vi kanske ser det på ett annat sätt än vad en vanlig människa. Men jag ser ju varje dag jag är ute, för jag rör mycket på mig för att hålla min fot igång. Jag ser att man möter väldigt mycket människor som ser ut att må dåligt. Och det är ju mycket, man går ju ogärna ut så där på kvällarna, det är ju mycket... Lite stökigt och lite bökigt och det jag tänker så, grundade sig i någon form av otrygghet hos människorna när man blir lite högljudd, lite skrämmande, lite, eller är det ett missbruk bak i det?
Det kan man fundera på.
Men det finns verkligen många som mår dåligt. Sen har vi ju de här som i stan som man har sett under många års tid, som man vet om har mår dåligt, men man ser som att det kommer nya varje dag. Och sen i samband med nysvenskar också, man säger på dem att de har det ju inte det lättaste.
Nej.
Verkligen inte.
Vad tror du, om du skulle säga någonting till politikerna, liksom, vad kan de göra för att förbättra situationen för oss som mår dåligt? Och...
Någonstans så tror jag ju, mera uppsökande verksamhet. Inte låta dem ha så vansinnigt många tomma dagar utanför att någon frågar efter dem. Kanske inte bara stoppa till dem lite pengar och så sen har jag stoppat min blödning i mitt hjärta för den här veckan. Men den där stackaren i andra änden har inte hjälpt ett dugg av det.
De behöver bli sedda.
De behöver ju bli sedda, alla.
Hur gör man det då?
Det är nog inte det lättaste, för att det finns ju väldigt många också som markerar på en gång. Du, ja, det är bra, kom inte i närheten. Jag har stött på människor här innan vår verksamhet som jag har sett. Han mått jätte dåligt. Jag har smyger mig fram och bara kanske pratat 2-3 ord varje dag med honom. Bara markerat att jag har sett dig. Du finns för mig. Och nu har det lossnat. Nu samtalar vi med varandra. Och det känns som att det är någonstans där man måste börja. Man måste se människorna.
Mm. Lägga tiden liksom på det.
Jag tror många är väldigt ensamma i sin lägenhet och ingen kanske frågar efter dem på en hel vecka. Eller.
Hur jobbar ni på hela människan här med det, tycker du?
Jag tycker det. Diakonen Marita och Johan har ju väldigt mycket idéer och är ju väldigt mån om alla människor. Så jag tycker ju att vi gör ett jättebra jobb när det gäller det. Och inte... Det som jag tycker är bäst med oss i alla fall är att vi behandlar alla lika.
Ja.
Hur än du har det och hur än det är så behandlas alla lika. Vi gör ingen skillnad.
Det är jättebra. Precis som många sköna människor, som aldrig kommer fram, precis som böcker i en bibliotek, som bara står och samlar hand. En riktigt bra dag, vad skulle det vara för dig?
Riktigt bra dag. Det en riktigt bra dag för mig är ju... Men jag har många bra dagar där när jag går härifrån när de säger du, idag har vi gjort ett skitbra jobb. Bra jobbat idag. Och jag vet inte sen jag har gått ur mitt missbruk att jag har så mycket stora krav på. Jag är väldigt nöjd som livet ser ut nu om jag jämför med hur det har varit. Så är jag väl. Jag är nöjd med de här timmarna om dagen.
Ja. Vad...
Jag har inga krav på att världen ska förändras för mig något mycket mer än vad det har gjort fram till nu.
Och beskriv för någon som kanske inte har varit inne i missbruk. Hur känns det att liksom ha lämnat det här?
Det är ju en kamp ändå varje dag för att alkoholen är ju tillgänglig precis överallt. Överallt finns det ju. Jag stöter ju på människor varje dag som har druckit eller planerar ett drickande. Och alla mina gamla vänner har jag ju fått säga nej till för att klara mig själv. Och även efter 4 år som inte jag har druckit så kan jag känna att jag har vissa... Jag känner mig lite mer ensam än vad jag gjorde under den tiden. Men sen vid närmare eftertanke så var det ju inga riktiga vänner. Vi hade ju bara en sak gemensamt och det var ju flaskan. Så samtidigt de gångerna när jag känner att jag tycker det känns trist den här lördagskvällen. Att inte, ja, man vet att mina gamla vänner kanske för ut och till någon stuga eller någonting sånt. Jag kan väl känna det att man är inte lika rolig att ha med längre när man inte dricker. Att man... Ändå så har jag valt att aldrig någonsin slå ner på någon som dricker eller nå. Men det är ju inte lika roligt att ha en som inte dricker alkohol med sig. För att det blir ju ändå det här som jag kan tycka lite löjliga dagen efteråt. Att ja, det var kanske lite för mycket och nästan. Tycker att det är roligt. För i grund och botten så vet vi ju alla som har varit i ett missbruk. Det är ju bara bedrövelse. Det är ju inget roligt. Och det är ju så för alla som har ett missbruk. Det är roligt första timmen och sen är det bara elände. Det ställer ju bara till med en massa problem. Mm. Tänk dig som jag pratade med kocken här uppe om en dag. Att det allra bästa fördelen med att sluta att dricka, det är att jag behöver aldrig kolla i mobiltelefonen vem jag har ringt till. Jag behöver aldrig känna att jag möter någon på stan som jag kanske har varit kaxig mot eller otrevlig eller något sånt. Jag vet att jag är helt otroligt.
Skönt.
Det är så ljuvligt. Och bara tanken på det här att jag behöver aldrig fundera. Vad sa jag till mina flickor? Jag har två barn. 35 och 37 år gammal. Jag behöver aldrig mer fundera. Vad har jag lovat dem? Vad har jag sagt åt dem? Det är ju verkligt.
Har ni återknutit kontakten här?
Fullständigt. Ja. Mina syskon, jag har haft barnen som har tagit avstånd ifrån mig under en viss period. Men mina syskon har alltid funnits. Jag har två systrar, har alltid funnits för mig. Men kontakten har ju bara varit sporadisk. Men kontakten nu med mina barn är ju helt ovärderlig. Jag pratar med flickorna varje dag. Jag pratar med en tjej på morgonen när hon kör iväg på jobbet. Då pratar vi från 6 till 20 för 6. Och så pratar jag med en annan på kväll. I början fick jag den här känslan när vi hade så mycket kontakt att det var någon viss kontroll från deras sida för att höra i vilket läge jag var i. Men det är det ju inte. Det är ju bara underbart att vi har fått igen så lång förlorad tid.
Fantastiskt.
Mm.
Vad skulle du vilja säga till någon som funderar på att sluta?
Jag skulle säga det åt dem att det valet är absolut det bästa du kan tänka. Du har så många fördelar med det. Det finns ingen nackdel egentligen med. Den enda nackdelen är väl att du har lite mera pengar över.
Som man kan sätta sprätt på.
Ja. Och nu ska jag resa, jag och en god vän ska resa till Stockholm den 29. Och jag är inte ett dugg orolig för miljöbyten eller någonting. För nu har jag kommit långt i min nykterhet.
Ja. Vad ska ni göra för trevligt i Stockholm?
Vi ska åka till Åland.
Aha.
På en spelning på båten. En grupp med gamla gubbar som spelar instrumentalmusik som vi har varit och lyssnat på i 4 år.
Låter mysigt.
Mm. Det här med att nyttra till och säga nej, vet du, det är väl bland det. Jag tror att man måste vara otroligt stark, men om du likväl har tagit det beslutet, då har du ju ingenting att förlora. Då är det ju bara att gå framåt. Du får ju så enormt mycket mer tillbaka.
Fantastiskt.
Mm.
Marie-Louise, tack så mycket för att lyssna till dig och din historia. Och jag tror att de som kanske funderar nu över det här tänker en extra gång.
Mm.
Och det är så otroligt viktigt att lyssna på din historia. Tack så mycket.
Tack.
Tack för att du lyssnat. Intervjun gjordes av Daniel Ryderholm och musiken framfördes av Gatans röster. För att hitta fler avsnitt och ta reda på hur du kan engagera dig, besök helamänniskan.se/volontär.